This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yes, dela en flaska nummer 8 med mig, Alf Tumble. Idag har jag en gäst som har varit och är en uppdragsgivare till mig. Chefredaktör för Livets Goda, vinmagasinet. Även chefredaktör för Whiskey Bourbon och en tidning som heter Byggkontakt. Och den nya restaurangguiden Livets Goda Top 20. Jag pratar alltså om Anders Enqvist, en man som kanske inte så många känner. En man som även har ett väldigt, väldigt stort musikintresse. Vi ska prata om båda de här världarna medan vi dricker någonting som jag tror att han verkligen tycker om. Varsågoda. Känns det konstigt att sitta på andra sidan intervjupallen?
Det känns jättekonstigt.
Du är van att ställa frågorna.
Ja, så att jag ska försöka att vara den jag är som jag brukar vara. Och inte föreställa, men det är bara för att jag sitter på den sidan. Så att, ja.
Vad har du gjort idag?
Idag har jag varit på en provning med Allegini. På eftermiddagen. Och på förmiddagen som vanligt så har vi producerat. Nyhetsbilagan Livets Goda, nummer 3 som kommer.
Just det. Hur många nummer gör ni av Livets Goda?
Vi gör... Sorry, måste jag tänka. Vi gör 6 vanliga nummer och sen så gör vi 3 specialbolager med tema och sen så kör vi ungefär 7 eller 8 nyhetsbolager. Det är Livets Goda.
Och sen så gör du även...
Whiskey Bourbon.
Whiskey Bourbon.
Och det är 6 nummer.
Det är 6.
Det är 4 nummer också där, sen har vi 2 specialnummer. Nu kommer en nödspecial, så att det är specialbolager också, men det är 6 nummer. Sen har vi Byggkontakt, hemsidan som vi kör, som vi har en tjej som jobbar på.
Byggkontakt, vad är det?
Det var där jag började 82. Det var det. Jag började som annonssäljare på Byggkontakt. Det var 1982. Det var där allting startade, så att säga.
Det är en branschtidning för...
Det var en bransch, det är en facktidning.
För bygg.
Ja, det är en bra fråga. För bygg.
Ja, exakt. Men vilka är den för idag?
Det är för samma personer, förhoppningsvis.
Ja, det är samma.
Ja. Och den är bara digital. Det finns, vi kör nyhetsbrev och sen så kör vi mycket internet. Hemsidan är rätt stor. Den, så där har vi, det är det vi jobbar med. Men tidningen är nedlagd.
Mm. Men hur är det med...
Sen hade vi lilla musik också, måste jag fråga.
Ja, jag tänkte komma till det. Det kommer säkert bli en hel del musik i den här podcasten. Definitivt. Och en del vin. Jag tänkte att jag ska börja hälla upp det. Mm. Hur är det att vara chefredaktör för 3 olika tidningar samtidigt? Jag har försökt att vara det för en tidning, det gick i 2 nummer.
Ja, alltså den frågan skulle jag nästan ställa, tror jag, till andra som ser tidningarna. Nu är jag inte chefredaktör längre för Byggkontakt på så vis, men...
Skriver du alla tidningarna?
Ja, det gör jag. Lite mer den mån jag känner att jag hinner och har inspiration och lust. Jag börjar bli gammal, vet du. Jag är 53 nu. Så att, men ja, nej, men det är... Så länge hjärtat finns och det brinner för så funkar det. Men det är skitjobbigt.
Men var ligger hjärtat då i de här 3... publikationerna? Är det Livets Goda? Är det där det bankar mest, eller?
Jag brinner ju väldigt mycket för vinerna. Och för vinmakarna och resorna.
Mm.
Men helt ärligt så är jag inte så där himla begeistrad i att verka i den branschen som är just nu, i alla fall i Sverige. Det kan jag säga helt ärligt. Jag älskar att hålla på med tidningen och tycker om vin som fan, men jag tycker att det är rätt tradigt själva.
Men det är ganska tufft i magasinsbranschen.
Absolut, svinhårt.
Och det känns som att det blivit det de senaste två åren, att en del har fått lägga ner och redaktionerna existerar inte längre.
Nej, men vi har ju fått ändra om, det har vi fått göra. Vi har fått styra om och hållit på och ändra om. Men det är mycket digitalt och vi växer ju väldigt mycket digitalt, så vi har liksom lyckats kompensera det här. Och sen har vi faktiskt, vi har kvar det pappersupplagan som vi har haft hela tiden, och den ligger någonstans runt 15 000 eller vad fan det är. Så den ligger ju kvar. Mm. Men helt klart så växer digitala och men jag ser gärna fram emot att vi bara kan vara digitala framöver. Men jag tror att det är svårt faktiskt med en sån tidning som Livets Goda att vara digital. Jag tror att den, men jag vet inte.
Upplever du som att era läsare, att de vill verkligen ha tidningen hem, och det är en sån tidning man har och ligger i sängen och gottar sig med?
Ja, nu är den lite tunnare än vad var förut, så det är lite lättare att läsa den nu. När den var så på 280 sidor, då var det lite tungt att ligga med den hemma. Nej, men det tror jag. Det är vad jag tror i alla fall, och vi kan göra massa undersökningar på det här. Mm. Men, jag menar...
Men går tidningen runt på
pappersbolag? Ja, absolut, absolut. Ja.
Någonting som jag störde mig på i början med tidningen, när jag först kom i kontakt med tidningen, när jag pluggade... Det var att den hette Livets Goda.
Hur länge sedan var det?
2004, 5 kanske. Mm. 10 år sedan snart. Mm. Och att den just hette Livets Goda. Det fanns någonting exkluderande och lite pretentiöst och snobbigt i det. Som jag bara, varför heter, kan det inte bara heta Vintidningen? Eller? Men, förstår vad jag menar? Det...
Allt om vin.
Ja, precis. Ja, det fanns ju. Nej, men hur kom namnet till?
Du vet att det där namnet, alltså, det där namnet alltså, vet du vad, det där, jag registrerade namnet någon gång på 80-talet. Mm. På 80-talet så hade jag liksom, så här, typ 20-30 namn inriktade på Patentregistreringsverket. Och Livets Goda var bara ett namn som registrerade in. Så vi gjorde Livets Goda som bara en produkt till de som prenumererar på Byggkontakt, så får du Livets Goda som en bonus. Det var egentligen så det började. Därav namnet Livets Goda. Jag vet inte, ibland har jag också undrat, vi kanske skulle heta att Livets Vin eller någonting sånt här, någonting med vin, eftersom vi är 100%. Ja, ibland är namnet bra, ibland är namnet dåligt, men om vi jobbar 10 år till med det så, men om du kommer utomlands så, ja, vad var frågan?
vad innebär Livets Goda för dig? Vad är det goda i livet?
Kärlek. Hjärtat är när alla som skriver i tidningen är som de är. Jag tror att det är det som är grejen. Jag menar, ibland så... Alltså, jag tror inte riktigt folk fattar ändå när man gör den här tidningen eller när man gör den här, att man är så självkritisk hela tiden. Alltså, man kan skriva en artikel och så kan man läsa den där, eller man kan skriva en ledare eller vad som helst, och tycker man, det här kan inte jag skriva därför att det här kommer folk reagera på och så vidare. Jag tror att... När man är stark i självförtroendet, då kör man och skiter i det. När man är svag, då börjar man tänka på vad alla andra tycker. Jag tror att det är det som är själva grejen. När jag förlorar min kompass, när jag känner mig dålig och självkänslan är låg och sådana saker, då funkar det inte riktigt. Då är det inget bra. Men när jag har bra självförtroende, då flyter det bara. Så det är mycket med självkänslan. För vi gör det här med hjärtat. Alltså, vi gör ju det här för att vi tycker om det. Och när vi tvivlar på oss själva, det är då det börjar att inte fungera riktigt.
Hur är självförtroendet idag?
Mitt emellan, kan man väl säga.
Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om en tidning som hette La Musique. För jag vet att du...
Saknar den.
Ja, du saknar den, och jag vet att du är en stor musikälskare. Och när startade ni La Musique?
Den fanns egentligen från början i Livets Goda.
Okej, så nu...
Som en del, 2000 var första numret av Livets Goda som kom ut, och då fanns La Musique som en del i den.
Precis som Livets Goda fanns.
Som den fanns i byggtidningen på 90-talet.
Ja, okej. Okay. Ja. För er som inte vet, var La Musique blev en musiktidning som konkurrerade om att vara Sveriges bästa musiktidning med Sonic. Det var väl ni två som var Sveriges musikmedia.
Det fanns ju inte så många.
Nej.
Och finns ju fortfarande inte så många.
Och du vill fortfarande ge ut den igen?
Absolut, i någon form. Men Det är ju som att vara vinimportör, gissar jag, att ibland så får hjärtat styra och det kanske inte alltid är så jävla bra kommersiellt. Det är ju många som skickar in mejl och säger att tidningen är jättebra till en viss sida. Och sen så saggar ut lite grann och det är kanske där musiken kommer in, men jag vet inte. Jag menar, jag kan inte göra tidningen för en viss läsarkrets. Jag måste ju ändå göra det jag tycker om och tror på.
Mm.
Sen kanske inte det alltid funkar i alla lägen, men så måste det vara. Och sen om det inte funkar, då får jag ju lägga ner den precis som vi gjorde den musik.
Mm.
Vi gjorde den ju på det sättet vi trodde på. Och La Musik funkar ju inte ekonomiskt. Det liksom, vi såg ju bara att det går inte. Vi kan ju inte betala liksom 200 000 spänn för att ge ut ett nummer varenda gång vi skulle ge ut ett nummer. Och det gick ett tag, för vi hade ganska gott om pengar då på den tiden. Men till slut så insåg jag att det funkar inte. Det går inte. Vi kan inte göra det. Och då, ja, vad gör du? Då, antingen så fortsätter du att anpassa det efter publiken och gör någonting som du inte brinner för, men som folk tycker om. Men jag är ju inte riktigt den personen, som du säkert vet.
Mm. Men en del i Livets Goda, eller av musikdelen i Livets Goda längst bak, har ju varit en artikel som heter Artisterna vinet.
Mm.
Har du liksom något så här episkt minne från någon artist som du har intervjuat?
Ja, faktiskt en liten story som vi inte har talat så högt om, för vi var väldigt, väldigt måna om att det här ska vi vara tysta om.
Mm.
Vi ska inte prata om det, men det var faktiskt att när Dregen var uppe, så slutade det faktiskt med att jag kastade ut honom från kontoret. Nej, men i den perioden var han ganska skruvad och jobbig och vi fick ingen styrsel på... Du måste ha lite styrsel. Du kan älska saker och ting, men det måste finnas en viss jävla styrsel någonstans.
Uh-huh.
Jag menar, jag gillade honom. Det var inte så att det var bara att det ballade ur. Och jag tror att den personen som var ansvarig för att styra upp det här grejen inte riktigt gjorde det, så att det blev jättefiasko och han blev jättearg och vi blev jättearga och vi sa det lika bra, vi skiter i det här och...
Blev det någonting i tidningen?
Nej, det blev inte det.
Men det enda gången det inte har blivit?
Ja, Plura ställde ju någon gång, kommer ihåg.
Ja, men han kom inte ens dit.
Nej, det var ju... Var inte du som skulle göra den? Eller?
Jo.
Ja. Det var ju så samma dag eller någonting då.
Han hade väl tv som
skulle... Ja, sen var han portad för alltid... Men där kommer du ta bort, eller hur?
Så jobbar vi inte i den
podcasten.
Om du var tvungen att välja bort musiken eller vinet ur ditt liv permanent?
Det där var en jävla fråga. Jag är nog rädd att säga att jag måste nog ha musiken kvar.
Ja.
Nej, men det är ungefär som att fråga, vad skulle du välja, hörseln eller synen?
Mm.
Vad skulle jag välja, synen?
Mm.
För jag har ju sett allting redan.
Mm.
Men jag måste få höra.
Ja.
Nej, hoppas inte att det tas fel, men jag skulle nog inte kunna släppa musiken, nej.
Kan vi inte prata lite musik? Hur upptäckte du musik?
Mamma, pappa. Hep Stars, 3-4 år. Första singeln, mamma kom hem, gav mig... jag vet, det här kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl. Det var hon kom hem, jag gillade Hep Stars, hon kom hem med en singel. Jag tror att baksidan var Mr. Postman med Beatles.
Mm.
Och framsidan var She Loves You, har jag för mig. Du får kolla om det är rätt. Men jag gick igång på Mr. Postman. Och sen så var det. Sen var det Beatles. Sen smög jag in i syrans rum. Hon älskade Beatles. Så att då smög jag in och när hon var borta så tjuvlyssnade jag på hennes skivor och smög in. Det var en typisk klassisk grej liksom. Stora syrarna borta, Katarina då, borta, så smög jag in och lyssnade på det. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Min mamma och pappa, pappa var jätteduktig på att spela gitarr och min mamma var jätteduktig på piano och sådana saker. Så att det fanns hela tiden. Miriam Makeba, Frank Sinatra. Det var jättemycket sånt där hemma. Så det var väldigt mycket musik överhuvudtaget.
Din väg till liksom publicistvärlden var ju inte helt självklart. Du hade kunnat jobba med musik kanske också.
Definitivt. Jag menar, det är ju fånigt det här, men jag menar, jag har varit samma som med Marie i 32 år. Vi har spart, tror jag, allting som jag har skrivit. Texter, fåniga verser och sådana skit. Mm. Vi hade ett band i skolan när vi gick i 8-9. Vi drog upp ett band och så hade en kille som hette Inge Line som spelade trummor. Och han kunde absolut inte spela trummor överhuvudtaget. Så varenda gång vi skulle spela trummor så slog han sönder trummorna och han slog sönder pinnarna. Det var som den här filmen, Jukkasjärvi, vad fan heter den? Ja, han var precis likadan. Så vi körde så här, okej, nu kör vi ingen. Ja. Kör trummorna. Och han började så här, lugnt takt. Och, så här, du. Och sen slog han hårdare. Och sen slog han sönder hela skiten. Så det höll vi på med ett halvår och sen låg vi ner det.
Ja. Vad spelar du för instrument?
Ja, det är en bra fråga.
Du sjunger?
Nej, jag spelar gitarr.
Ja, du spelar gitarr. Ja.
Men hällt upp ett rött vin. En flaska som jag hoppas att du tycker om. Jag har luftat dig väl en timme innan du kom.
Känns lite Italien.
Ja, jag gillar att du börjar associera direkt. För det är lite din uppgift. Jag kommer inte säga någonting mer än att, smacka.
Ganska ungt. Rätt mycket mörk frukt. Gott. Känns som att det är ett litet bättre vin. Hoppas jag.
Ja, det
får... Jag suger på.
Du, kan inte du berätta lite grann om er restaurangguide? Livets goda topp 20.
Ja, ärligt så var det att jag tyckte White Guide sög rätt hårt. Och jag säger inte att topp 20 är bättre, men jag tyckte att White Guide var rätt blek. Sådär. Alltså jag tycker Michelin är rätt tråkig också. Trodde väl kanske att vi hade någonting att komma med lite grann som gäst. Och det var väl där det började växa fram den grejen faktiskt. Det var faktiskt inte någon kommersiell tanke eller någonting, utan det var precis som i Livets goda. Det var faktiskt en liten, som en la musique, en liten dröm. Kan vi inte göra någon slags, fan vad svårt. Jag ville göra någonting annat.
Mm. Du säger att du själv är mycket på krogen. Har dina favoritkrogar hamnat högst upp på listan?
Absolut. Jag måste säga här att Michel Chamé och Ulrika Karlsson har gjort ett jättejobb med det här. Jag menar, jag kan komma med idéer och sådana saker. Och sen kan jag vara mindre bra på att genomföra dem. Men du behöver ju duktigt folk som gör de här grejerna. Det är precis som Livets goda.
Men har du varit med och provat det på allt?
Ja, gud. Herregud, jag och Erik var ju... Sista två månaderna innan vi tryckte så var vi ju... Utom sans och vett.
Provar ni om flera än krogar?
Ja, och ville verkligen prova dem innan och ut faktiskt. Lite grann på vårat sätt som vi kände det.
Mm.
Så, men det var en kombination. Chamé... Vi pratade mycket om upplägget, hur vi skulle bedöma allting. Och han hade en bra idé, grundidé, hur man skulle kunna göra det här. Och den idén, men den kom inte fram först faktiskt, den kom fram senare. Utan det var liksom, vi började som barnungar så här. Vi går på en krog och sätter oss och säger vad vi tycker om det här. Ja, och så tyckte vi det här, och så liknade apan. Jag kommer ihåg ett samtal, jag ringde. Då ringde jag till honom och sa så här, det här är åt helvete. Så här, det här är bara skit. Det här, så här kan vi inte göra, vi måste göra på ett annat sätt. Och sen så började vi om igen. Sen växte det fram faktiskt. Jag vet faktiskt inte, det bara blev som det blev. Allvarligt talat, det bara blev som det blev.
Men det här vinfokuset, det känns ju som att det är lite unikt för den restaurangguiden.
Ja, det blev ju himla liv där när Mattias Dahlgren, när vi sågade, och framförallt Chamé gick igång hårt på det där. Det var ju, det var ju fjärde gången vi var där under ett års tid, och så var vi där, och sen så var det ju mycket, kanske, man ska inte lägga några personliga aspekter, men det var inte bra. Vinpaketet, och jag vet inte, bra, det kanske folk tycker att det är snobbigt, men det handlade faktiskt inte om det handlade bara om att vi ska ha den här pruttiga, svavel, naturella grejen bara för att vi ska ha det på listan, för att det är just nu så, utan det handlade inte så mycket om egentligen vad du som gäst tyckte om, utan det handlade mer om vad som borde serveras, tyckte vi. Matmässigt så det här var faktiskt jag fick ett samtal från Mattias Jörgen, och ville träffa oss och förklara deras ideologi om det här och deras filosofi, och det respekterar jag, och de framförde den kritiken, och det tyckte jag var liksom jättebra, men om du lägger ner så pass mycket pengar när du går på en restaurang som du gör, så ska du inte behöva börja längta efter vinlistan när du har ett vinpaket. Förstår vad jag menar? Du ska inte vara så här, gud, jag måste få fram någonting annat här, för det här funkar inte. Så jag vet inte om det är vi som är, men det funkar inte, men
Fick ni någon kritik från några andra krogar efter, nu, så här efteråt? Så här.
Ja.
För jag antar att man får, oavsett
ja, hur man... Jag vet inte, nu inte jag säger, jag menar du är ju med inne på det här med Twitter och Instagram och den här skiten. Jag är inte sån här person som håller på att kolla på det där. För att, jag menar, om jag skulle gå in och kolla på Twitter och Google och allting och folk skriver om mig, så skulle jag förmodligen inte gå utanför huset. För alla tycker att jag är så dum i huvudet, men... Men... nej... Jag menar, Publogi till exempel hamnade ju rätt högt på listan och det borde den egentligen inte göra. Boga till exempel, eller Boga, i Göteborg var ju en restaurang som jag gick igång jättemycket på.
Mm.
Och vi tyckte att det var fantastiskt.
På Boga i Göteborg?
Ja, och många sa till oss liksom, hur kunde ni tycka det? Vad är det som är så jävla bra med det? Sen, det enda gången, då, Michelin, då fick de en stjärna helt plötsligt.
Mm.
Och då blev jag lite förvånad faktiskt.
Du sa att du nämnde att Publogi hamnade högt på listan, men fast du
kan... Det är en typ av restaurang som inte kan hamna högt på listan på grund av det, på det sättet som de agerar, eller djuret eller någonting sånt där. Och vi tycker att det är en... Nu säger jag vi, och jag kanske ska säga jag, men jag tycker vi tycker att det är helt fantastiskt på det sättet de gör det. Och definitivt ska ligga där högt upp på listan, för att det är en annan form av... Men det här gillar jag. Och vi också. Chamea och Ulrika allihopa. Vi, och du med.
Ja, jag älskar Publogi. Skål och välkommen hit.
Vilket glas ska jag ta?
Ja, du får ta det vilket glas du vill.
Skål.
Kul att ha dig här. Men om vi ska prata lite om vinbranschen, den branschen som både du och jag är i.
Mm.
Känner du dig som en ful fisk i den här ankdammen?
Absolut.
Varför det?
Ulf Lundell sjöng någon gång en text som var ganska bra. Han skrev att det kriget är så meningslöst. Det är inte så att man vill gå ut i krig varenda gång när man gör någonting eller står för någonting. Men det känns lite grann så i vinbranschen att varenda gång man ska stå för sin åsikt så måste man på något sätt kriga för den. För att det finns vissa gubbar... Och inte gubbar, jag tycker det är tragiskt att se unga människor kommer in och har världens chans att förändra saker och ting och göra någonting nytt eget. Och sen så bara faller de in i den jävla trallen på grund av att det finns de här människorna som på något sätt styr och tycker att det är så.
Har ni Systembolaget att göra på något sätt?
Nej, Systembolaget är Systembolaget. Jag menar, Systembolaget kommer väl aldrig älska Livets Goda och Livets Goda kommer väl aldrig älska Systembolaget så. Däremot måste jag ändå säga att Systembolaget är ju en möjlighet att få ut bra vin i alla fall, som vi har med vinklubb. Alltså det går, jag menar, nej, jag vill inte dissa Systembolaget på så vis faktiskt.
Mm.
Därför att vill du få ut ett vin, då kan du göra det, men då måste du liksom ha en kanal där du kan få ut grejerna. Så på så vis, sen kanske jag tycker att Systembolaget har för mycket makt och sen kanske jag tycker att det är en massa idioter som sitter och provar viner och har dålig smak, men det är en helt annan sak. Och det säger jag ju högt och det är ju inte så populärt. Men då betyder det att ska jag vara tyst och inte säga det och
får det några konsekvenser då? När
självklart, uteblivna annonsintäkter, sura importörer så tycker man är dryg och snobbig.
Mm.
Jag vet inte hur många miljoner vi har förlorat under de här senaste 10 åren på grund av att vi har haft den hållning vi har haft. Det går inte att göra på något annat sätt. Inte för oss i alla fall. Inte för mig.
Nej.
Jag hoppas, de som jobbar med mig hoppas jag tycker likadant och det vet jag att de gör. Så att, men jag idiotförklarar inte Systembolaget som på så vis. Jag är inte så säker på att det skulle bli mycket, mycket bättre om man släppte allting fritt. ICA-butikerna, jag menar... Kolla i Italien och stor supermarket och skit. Det är ju bara bajsviner liksom. Det är ju...
Hur länge tror du Systembolaget finns?
Jag tror att det kommer finnas kvar.
För alltid. Så länge du lever.
Ja, hur långt är det kvar att leva? Vad är jag, 53? Ja, 20 år till. Ja, det tror jag nog.
Hur gammal tänkte du bli?
Hur gammal tänkte jag?
Anders, du ser ganska fitt ut. Du går ut och äter mycket. Du dricker mycket, mycket och goda viner. Hur håller du dig i form? Fysiskt, tänker du?
Det här är väldigt intressant. För att många har ju sina förutfattade meningar och så vidare och kan förförs att man är ute och bara rumlar hela tiden. Men det är inte riktigt så. Jag menar, kom igen nu. Jag har Marie varit tillsammans 32 år. Jag har 3 barn som är vuxna. företagen finns kvar och det är inte bara Livets Goda utan det är mycket annat. Jag skulle aldrig kunna överhuvudtaget fått den här verksamheten att fungera om jag bara varit ute och rumlat och druckit vin och bara kört. Det finns ju inte. Nej. Men jag har aldrig varit så intresserad av att prata om de här grejerna. Det är mitt liksom. Du vet ju också, jag behöver inte sitta och skryta om vad jag dricker för vin eller någonting sånt där. Det är liksom min business. Det är ingen annans. Det är inte så intressant för mig. Vilket kanske är fel, för idag så ska man ju vara där. Och jag är där, då är jag gammalmodig där kanske. Jag vet inte. Men jag bryr mig inte så mycket om det. Det viktigaste är de som älskar och är nära mig och jobbar med mig och lever med mig och bor med mig. Att de vet hur jag är och vem jag är. Det är absolut det viktigaste för mig. Så det är lugnt för mig. Jag nöjer mig med det. Jag behöver inte liksom springa ut på nätet och tala om saker och ting hela tiden. Vem jag är och sådana saker. Jag har ingen behov av det. Det kanske är fel, jag vet inte.
Jag tycker inte det är fel, men just här idag i Dela en flaska så jag är väldigt nyfiken på vad du dricker hemma. Och det tror jag att ganska många lyssnare och läsare i din tidning också är.
Det är ju det här som jag tror att folk inte riktigt, det är det som de kan inte greppa riktigt av vad jag är. Därför att jag är inte specifik smak eller årgång eller någonting sånt där. För mig är det fortfarande bara det som är bra vill jag ha. För mig är det fortfarande det viktigaste vad jag tycker om och jag tycker är bra. Ja, just nu snöar jag in på Pintas 11, till exempel Portugal. Portugal överhuvudtaget just nu tycker jag levererar storartade viner.
Röda, vita.
Röda. Och inte då portvinsvariant utan röda viner från Doro. Och så. Jag tycker det är fantastiskt. De gör jättebra viner. Och Washington tycker jag också är ett område som just nu i alla fall. Men jag menar, imorgon, om du frågar mig imorgon så kommer det någonting annat.
Intressant. Nu är du smakar på det här vinet som vi dricker och det första du sa var Italien. Jag kan ju säga i alla fall att det inte är Portugal, för jag hade tänkt att ha ett portugisiskt vin med. Men jag skulle vilja ha haft ett moget portugisiskt vin med. Det får vi dricka någon annan gång. Italien?
Det är näsan som jag tycker att det är Italien. Sen så kan jag tycka liksom att det är så här lite kabbigt och mörkt och lite så här modernt kaliforniskt i själva strukturen, men någonstans där i alla fall.
Du är helt rätt ute i ditt resonemang. Och när jag intervjuade Totte Steneby senast så pratade vi mycket om just det med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det är själva resonemanget kring det som är det viktiga, inte att man sätter exakt vad det är. För det är väl liksom att man mer benar ut och trattar ner tills man kommer ungefär.
Ja, man utesluter metoden, ja.
Och också när det gäller moderna viner som Portugal, om man gör ett portugisiskt vin i en väldigt modern Bordeaux-stil så kan det vara väldigt svårt att säga faktiskt var det kommer ifrån.
Men det är så att desto mer man dricker det här, desto mer längre bort kommer man från Italien till exempel.
Ja, exakt.
Det försvinner ju. Och sen så blir det lite mer kabbigt och just de här. Men jag måste säga att det är ett gott vin.
Ja, vad roligt. Ja. Vad skulle du spela för musik hemma om du satt med en flaska?
Jag kanske egentligen inte borde hålla på med vin. Jag kanske håller på med musik istället. Men jag såg en dokumentär om Joe Strummer i Clash. Jättebra dokumentär och blev helt begeistrad. Jag gillar Clash och har väl egentligen aldrig gått in på ytan. Men så såg jag den dokumentären och den handlade om just Drummer och blev så fascinerad över när han lämnade bandet och stack till Paris och försvann. Och sprang maraton. Och alla trodde att det var en PR-kupp, men det var det ju inte. Utan han drog iväg helt enkelt. Och alla försökte spekulera igen. Nu. Och det här var innan slutet på Clash. Det var ju, de gjorde väl en skiva till någonting sånt. Så han startade ett eget band i alla fall efter det här. Och så jag snöade in rätt hårt på det faktiskt. Så att just nu så är det väldigt mycket Strummer, hans liv och vad han gjorde och vad han spelade.
Häftigt, ja, det skulle jag också kunna tänka mig. Vad skulle du äta till då?
Till det här då? Oj. Alltså jag får ju en liten längtan till djuret faktiskt. Alltså lite så här mustikorv och såna här saker, så här lite mera känner jag. Just nu är jag inte så jävla hungrig heller, så att det är svårt att säga. Jag måste vara hungrig. Om jag tar ett vin så måste jag vara hungrig för att känna vad jag vill ha det till. Ja. Just nu är jag ganska mätt.
Mm. Lagar du mat hemma?
Nej, det här som är grejen. Jag lagar inte mat. Jag vill äta mat, men jag lagar inte mat.
Du rör inte stekspaden överhuvudtaget?
Jo då, det är vissa rätter. Jag älskar att göra risotto och grytor och sånt där skit som alla kan göra. Men nej, jag är ingen chef. Jag är inte som Erik på Livets Goda som kan stå med tålamod och laga fantastiska rätter. Jag har inte det tålamodet. Jag är för otålmodig helt enkelt.
När jag sa förut att livets goda... Jag frågade dig vad livets goda var för dig. Och då sa du kärlek. Och då tänker jag lite så här att... När du inte jobbar med dina tidningar... Eller dricker vin eller på krogen... Så måste det finnas tid över till
Absolut.
Andra saker.
Jag har ju en hund som nu börjar bli gammal. Som jag spenderar rätt mycket tid med. Mm. Som är border collie. Och naturligtvis så sa jag ju mina barn...
Du har tre barn. Två av dem är i samma bransch.
Ja, Malin var det innan. Men Kristoffer, han jobbar ju i företaget. Och numera även min äldsta systers dotter jobbar också i företaget.
Ja, okay. Men din dotter, hon utbildade sig till
Sverige. Ja, men hon fick ju barn nu. Malin, ja. Ja, men hon har barn nu. Ja. Så att hon är ju hemma. Och sen så har hon tagit tjänstledigt från Pontus som jag jobbar på. För de ska plugga eller någonting sånt där. Så, ja, det...
Var det självklart att de skulle in i den här svängen?
Nej, aldrig. Det såg jag inte ens framför mig.
Hur funkar det att jobba med sin son?
Det funkar skitbra. Det måste vara skitjobbigt för honom att jobba med mig, tycker jag mer i sådana fall. Men vi... Det gör det. Det inbillar man i alla fall. Mm.
Har ni samma vinsmak?
Definitivt. Han har bra vinsmak.
Ja. Det är du också.
Nej, men han är mycket duktigare än mig. Han är mycket, mycket bättre. Han är mycket, mycket, mycket bättre på det i slutändan. Han kommer bli mycket, mycket bättre än vad jag är i slutändan. Jag njuter för mycket av vinerna för att kunna vara objektiv. Och, alltså grejen är så här att jag njuter för mycket av när det är goda viner. Så att han kan ju fortfarande lite analytisk. Jag går för mycket emotional, känslomässigt.
Är det en grej som du tror kommer med åldern, alltså ju mer man erfarenhet man har, desto mindre börjar man tänka på liksom, vad är det här, kommer ifrån, hur är det gjort, vilka jordmånar och sådär, att man släpper det efter ett tag, eller?
Nej, det tror jag inte. Det kommer jag inte göra. Och fortfarande är det så att när jag provat bra vin för första gången och jag går igång på det, så slutar det alltid med att jag åker ner dit. Aha. Eller upp dit eller över dit eller vad fan det nu än är. Så vill jag alltid dit och kolla mer. Nej, så det tror jag inte. Alltså det är precis som när vi gjorde den musik. Så kunde vi höra en bra skiva på redaktionen. Och så bara, shit. Det här, vi måste träffa de här. Vi måste fråga.
Och då vill jag åka dit och träffa producenten.
Ja, precis. Det är väl det jag blir inne för. Vilket gör mig förmodligen till en dålig chefredaktör.
Säg inte det. Du, om du reser då, när du väl reser, har du liksom, har du favoritvin, resmål?
Ja, det har jag ju självklart. Mm. Det har jag. Toscana, kusten älskar jag ju, och verkligen. Mm. Även in, mer och mer in området. Mm. Bourgogne, såklart. Men det finns ju många. Portugal.
Mm.
Jag vet inte, jag gör inte så många. Jag gör kanske 10 resor på ett år ungefär. Mm. Det är ungefär vad jag brukar göra. Det beror, vinerna får styra det där lite grann. Förstår vad jag menar? Mm. Att om jag går igång på någonting så får jag åka dit.
Är något land som du har, som du inte har varit i som du...
Mm. Nya Zeeland har jag inte varit i. Nej. Jag tycker att de levererar bra. Där behöver jag mycket hjälp fortfarande. Australien har jag inte varit i.
Nej.
Det är väl enda jag inte varit i. Australien och Nya Zeeland.
Mm. Jag brukar alltid fråga mina gäster om de har något skämsvin, om det är något som de...
Som jag tycker om, som man...
Inte talar om. Du talar inte om någonting som du dricker. Så alla dina viner kanske är skämsviner. Men är det någonting som du så här, gärna inte skyltar med?
Ja, ja, ja. Det har jag.
Berätta.
Ja, jag har...
Alltså, Vikta dig.
Ja, nej, Periquita.
Periquita?
Ja. Fonseca, jag tycker de gör fantastiskt bra viner på så vis.
Mm.
Så det är en lite sån där variant som jag... Alltså då säger jag istället deras toppviner, eller deras toppviner. De är inte så jävla dyra, de höll. Jag menar, Gison här, var ligger de på 300 spänn eller 305 spänn? Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men jag tycker att de gör kalasviner. Och det är så här lite, det kan jag köpa en Magnum. Jag köper gärna på Magnum.
Mm.
Så det är lite sån där skämsis.
Ja. Birgitta på Magnum. Ja, men, det, men vad är du beredd att betala för vin som du dricker? Finns det någon stopp? Liksom?
Nej. Absolut inte.
Och det spelar ingen roll. Du är inte så här, du känns inte som en sån person som dricker vardagsviner, gör du?
Vad är ett vardagsvin?
När man dricker det när det är vardag.
Ja, precis.
Som idag.
Ja, men igår så såg jag i mig en pava pintas igen.
Ja. Har du några såna här viner som du så här okynnesdricker som du säger?
Jag menar, jag är ju en sucker för Kalifornien.
Mm.
Jag korkar gärna upp en flaska Ovid eller ja, vad det nu kan vara.
Mm.
Gärna.
Du var inne på din fru, dricker du den själv då, eller hon tar gärna ett glas?
Nej men det blir väldigt sparsamt hemma faktiskt. Mm. Så det är därför som, och jag tror att det är bra. Jag menar, hade hon varit likadan som jag, då hade det varit förmodligen total vinanarki liksom. Men jag öppnar inte... Nej, jag dricker inte viner som kostar 59 spänn som inte jag kan identifiera med frukten och sådär. Jag gör inte det. Därför att jag tycker att det inte ger mig någonting.
Nej.
Om man nu ska dricka vin så ska det vara någonting som ger mig någonting i alla lägen. Så är det.
Om ni har gäster hemma, vågar de ta med sig vin hem till dig?
Varför ska de ta med sig vin hem till mig? För jag har ju vinerna hemma. Många säger så här att jag dricker aldrig ensam eller något sånt där. Jag älskar att öppna upp en god flaska vin och sitta och lyssna på bra musik. Och jag kan gärna vara för mig själv. Naturligtvis är det jättekul med fler, men jag behöver inte vara det. Jag kan lika gärna sitta med ensamhet. Så att det beror på vad jag känner för. Som jag gjorde igår.
Vad hittar du nu i vinet, Anders?
Lite så här rostade toner som kan så här lite rostade Toscana slänger i det på något sätt. Men jag känner inte riktigt igen det. Det är det som...
Du går in lite på att du... Kalifornien pratar om lite kabbet.
Alltså, vi kan ju lämna några. Så det kan ju vara en sån här IGT-variant i Bolger någonstans. Liksom.
Mm.
Nästan så här lite onolaj. Jag stuker på det hela.
Jag hör vad du säger och jag köper det rakt upp och ner. Beaujolais eller Dolcetto?
Okej, pest eller cool då?
Beaujolais eller Dolcetto?
Dolcetto.
Mosel eller Rhinga? Vad hände med tempot?
Rhinga.
Ungt eller moget?
Ungt.
Galone eller Parker?
Parker.
Chamay eller Jancis Robinson?
Chamay.
Napa eller Santa Barbara?
Napa.
Napa eller Bordeaux?
Bordeaux.
Sött eller starkt?
Starkt.
Husets vin eller storstark?
Storstark.
Tasting notes eller tasting memories?
Tasting notes eller tasting memories? Ja. Då är nog memories.
Decanter eller wine spectator?
Wine spectator.
Vinbloggar? Nej, det ska jag inte säga.
Jo, kör nu. Nu bara.
Vinbloggar eller dagstidningar?
Inget det.
Nya Zeeland eller Australien som vila?
Australien.
Ungern eller Österrike?
Österrike. Nej. Förlåt. Får jag säga. Nu, jag håller på att prova lite grann ungerska viner nu som ambassaden har skickat. De är fantastiska. Men du vill ha jorden i sant. Okej. Österrike.
Österrike. Mm. Cava eller Prosecco?
Cava.
Rioja eller Ribera del Duero?
Rioja. Moderna Rioja.
Argentina eller Chile?
Argentina.
Gewürztraminer eller Chanel nummer 5?
Chanel nummer 5.
Finns musik alltid med i... Alltså...
Ja, alltid. Okay. Om man dricker vin och blir glad och lycklig så är det jävligt svårt att sätta på någon musik.
Ja. Mm. Är det tvärtom också om du går...
Nej, det är det inte. Musik kan jag lyssna på när som helst. Men ja, för mig är det väldigt kopplat. Alltså, vin, eller, vi pratar vin nu. Mm. Så ja, hela vägen.
Har du några sådana liksom, musik- och vinminnen du vet, som du kommer ihåg att då lyssnar jag på det och drack det? Liksom.
Mm. Absolut. Men de minnena är ju första gången man drack ungefär. Som man lyssnade på Boston 76, liksom, Modern Feeling och drack rosévin eller Matteus Rosé. Mm. Och blev skitfull på fest och vaknade över att någon hade klippt ögonbrynen på honom. För att någon var,
Ursäkta, men
var det du tänkte på?
Ja, exakt.
Vin framkallar ju liksom en emotionell känsla, en sån melankolikänsla. Alltså jag blir väldigt melankolisk. Jag är en jobbig känslomänniska. Det är svårt att sitta en kväll och bara dricka vin utan musik. Den för mig finns nästan inte. Sen vet inte jag kanske om det hör ihop, men det är jävligt svårt.
I tidningen så har ni ju dels en del avvägt för musik och också liksom en del som är lite avvägt för konsten, etiketten, och det finns ju alltid någon annan vinkel på det än bara fyndvin och vad är godast just nu.
Mm. Alltså, allvarligt talat, det är det här jag menar med bloggare och allt annat jag där, som är att göra en tidning, det är faktiskt inte så jävla lätt alls. Det är alltså att jag gör en tidning som jag tycker om, som jag, när jag öppnar en tidning så vill jag ha en tidning som jag tycker om att läsa. Jag älskade pop när den kom till exempel. Jag tyckte den var fantastisk. Så kan man hoppas att tillräckligt många människor tycker om det så att det funkar. Förstår du vad jag menar? Men jag måste ju utgå ändå från det. Jag kan ju inte göra någonting annat. Jag kan inte vara chefredaktör för en tidning som jag inte tycker om.
Och än så länge är det tillräckligt många som...
Ja, precis. Mm. Sen vet man ju inte hur det fungerar. Jag vet inte. Men det kanske ändras. Men det är ju samma sak när du skickar en artikel till mig och du säger någonting, ska jag göra det här? Och sen så vet jag tveksam och tycker, jag vet inte, vad tänkte du göra? Liksom, vad är du på gång? Och sen jag tänkte jag så. Ja, men det gillar jag. Det är ju jag som säger så här. Mm. Jag gillar det. Mm. Då mejlar inte jag runt till 10 000 personer och frågar, gillar ni det här? Ska vi ha det nästa nummer? Så att utgångspunkten är alltid jag. Så länge jag är chefredaktör för tidningen. Mm. Sen kanske inte jag kanske skulle vara chefredaktör för den här tidningen på det sättet. Men det måste alltid vara utgångspunkten i alla fall. Och sen så kan man bara hoppas att tillräckligt många tycker om det jag tycker om. Mm. Jag kan inte göra det på något annat sätt. Och musiken kommer in naturligtvis. Och då kan ju många säga så här, liksom, det är jättebra tidning fram till sidan 133. Sen kommer det liksom någon jävla grej där, blablabla. Mm. Och tack för dina synpunkter. Jag respekterar dem och tycker att det är jättebra, men det spelar ingen roll. Tidningen idag är på 148 sidor. Vi har ungefär 20 annonssidor. Rent ekonomiskt är det, skulle inte det funka om vi inte hade så många läsare som betalade prenumerationer. För 5 år sedan hade vi 8 annonssidor och tidningen var på 274. Men det är fortfarande samma mängd text.
Mm. Det jag tänkt på med mängden text. Ibland är det väldigt mycket text. Mm. Vad är din inställning till det? Är det viktigare att det är mycket än att det är kärnfullt?
Nej, det kärnfullt ska det vara. Mm. Absolut. Men jag menar, tycker du att det Mölstad skriver i Svenska Dagbladet, tycker du det är kärnfullt eller? Nej, du behöver inte svara. Jag kan ju säga det, men du behöver ju inte ta det. Men kärnfullt, igen, jag ska tycka om det för att det ska publiceras. Mm. När du läser en text idag, jag menar, jag har ju en mapp som jag kallar frilansmapp som jag har på min mail. Och där just nu finns det kanske 500 olika frilansare som skickar förslag. Och då kan det komma så här, vi ska åka till Jamaica och göra det och vi är intresserade och publicera det så här liksom. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad tänker ni göra? Vad är själva grejen? Nej, men vi ska åka dit. Okej, okay. Och då säger jag bara, nej, då är inte jag intresserad. Men så kanske finns det någon jävla som sitter i någon jävla bergsby någonstans i Spanien och skickar förslag hela tiden. Så här, nu har jag varit på den här restaurangen och det är 3 stjärnor och den är skitbra. Jag är intresserad av det här liksom. Och då kan jag tycka, liksom, ja, men det här är bra, det kan vi köra. Det är väldigt olika. Men det är jag igen. Och det jag säger, jag vet inte om jag är någon bra chef. Jag vet fortfarande inte om jag är någon bra. Jag jobbar med tidningsbranschen sedan 82. Och jag vet fortfarande inte när jag sitter hemma och undrar, är jag bra på det jag gör egentligen? Är jag bra på det här? Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Söker du bekräftelse för det fortfarande?
Nej, ibland säger jag att jag gör det, ibland säger jag att jag inte gör det. Och när jag inte får det så blir jag tjurig och grinig. Och när jag får det så tycker jag att folk smörar. Så att jag menar, jag måste ju vara skitjobbig på så vis och jobba med. Men jag vet ibland att jag måste lägga band på. Jag vet det. Jag vet att jag måste backa ibland och fan. Sådär. Så, men det är stökigt. Nej, men så länge jag tycker någon annan är duktigare än mig själv så tycker jag... Det är ju grundregel också. Att jag vill jobba med personer som kan tillföra sånt som inte jag har.
Mm. Hur många frilansjournalister är det ungefär som skriver i Livets Goda?
Just nu är det ju inte alls många, kanske 7 stycken.
Mm.
Men vi hade ju jättemycket folk förut och det blev spretigt och sådana saker. Och nu tycker folk att ibland att det är för styrt. Jag får jättemånga mejl. Alltså det är så här, du kan ju få 10 mejl där folk säger så här, gud vad bra du är, jag är jätteduktig. Och de bara faller bort.
Mm.
Och sen så kommer någon och skriver så här, jag tycker ni har en jävla attityd eller något sånt där. Och det fastnar. Det är det jag tänker på när jag går och lägger mig. Liksom. Att de här 10 som tyckte att det var bra, det spelar ingen roll. Men de här 3 som tyckte att det suger, det är de som jag ligger och tänker på. Och jag vet inte varför det är så, jag har ingen aning.
Anders, nu börjar vi närma oss finalrundorna.
Nej, det är bara början.
Det är början, men flaskan är slut. Och jag vill ha ett litet utlåtande. Och jag vill även ha LGP på det här vinet.
Jag tycker direkt omedelbart 94 LGP.
Mm. 94 Livsgoda poäng. Mm. Sitter du och räknar på hur mycket poäng är doft, hur mycket poäng är smak och så här, utan går det på känsla sig, det är 94 poängs vin eller?
Nej, men jag tycker ju fortfarande att folk ska läsa texten och sen så dra sina egna slutsatser från texten och inte från poänget. Men det är helt omöjligt att genomföra vin i Sverige då. Men på det sättet som har varit. Och det var det vi kom in på förut när vi pratade om prisvärdighet. Att man provar ett dåligt vin som kostar ingenting. Och så försvarar man det här vinet för att man inte vill hamna i trångmål. Och så säger man att det är prisvärt. Det kostar ju bara 49 spänn eller 59 spänn. Och så säger man, ja men för de pengarna så är det ju prisvärt. Men det spelar ingen roll. Ett dåligt vin är ett dåligt vin oavsett vad det kostar. Jag menar, du ska inte betala pengar för det i alla fall. Så det spelar liksom ingen roll. Poäng, folk tycker om pengar, det får man respektera. De vill ha ett poäng på vinerna.
Upplever du att det är många som läser som bara kollar poängen?
Och så. Ja, definitivt. Ja, men det är super vinprovning. När du kommer på vinprovning så kan du gå på vinprovning så står det så här. Liksom, det här går på, du sätter på vinprovning, det värsta jag vet när man kommer på vinprovning och står poängen vad andra har satt.
Mm.
Eller hur? Snacka om att leda folk till och tycka saker och ting. Det tycker jag det gillar inte jag. Men jag förstår, grejen är samtidigt att jag förstår själva grejen, men jag tycker inte om det.
Men jag förstår, men jag tycker inte om det. Men det här är ett bra vin. Det är ett mörkt, det är mörkfruktigt, det är ungt. Alltså jag är där då. Alltså jag får såna här hintar om Bordeaux-variant på Italien någonstans, och det är mörkfruktigt och skön konsert. Jag tycker att det är ett jättegott vin. Det gick jävligt fort att tycka upp det i alla fall. Mm. Så det är ett bra betyg.
Var är vi då i Italien då?
Ja, men då är jag nere i Molgekusten.
Men om vi ska naila ännu mer, ja, då, årgång?
10 var jag lite inne på faktiskt.
10? Mm. Ja. Och sen så har vi druva eller druvor.
Mm. Det är där det skits lite grann för mig, så att det går inte ihop riktigt.
Jag ger dig 20 sekunder.
20? Är det mer att jag ska prata då eller vadå? För mig själv här eller? Ja, just det, eller hur? Ja, men jag är inne på en Bordeaux-blend, men det är... Cab.
Jag kan faktiskt inte svära på exakta proportionerna på det här vinet, men det är Sangiovese och det är lite cab. Och en till druva som jag inte kommer ihåg exakt vad den heter. Jag tror att det är Marlés, eller det är en ganska liten udda druva som de inte odlar alls mycket av.
Det låter alltså som det Maremma-variant på det här. Vet du att jag har provat det här vinet innan?
Det vet jag inte, men jag antar det. Jag tror att du provar mycket vin från den här producenten och från det området. Vitoskana, och det är IGT. Så du har ju liksom verkligen nailat det rakt upp och ner ur ett blindprovningsperspektiv.
Men du sa att det var 8.
Mm.
Vad säger du då? Men jag sa ju att det var Maremma.
Förlåt, jag vill inte. Det är Maremma. Det är mycket. Men de håller till
Montepulosa.
Ja, Montepulosa Nardo 2008. Har du varit där?
Mm, ja. Fabio är min kompis.
Fabio är din kompis. Okej. Vad trevligt att Fabio kunde vara med här.
Så därför skäms jag lite grann att jag tyckte att det var lite... Men okej. Okay. Ja. Jag brukar ju säga att jag känner till de här vinerna jättebra. Mm. Jag har varit där 4 gånger och träffat Anna och varit ute och ätit med han och hans fru och så vidare. Okay, så att det här borde jag veta. Så att, sorry.
Men ligger de typ nästgårds med Tuarita eller hur?
Ja, de ligger precis bara 200 meter ovanför hans hem. Och han gör experimentvingårdar precis ovanför. Så att de är jättegrannar och de var jätteovänner tidigare. Jag tror att det har blivit lugnare.
Att jag valde det här vinet kanske var lite enkelt för mig själv, för att jag trodde att du skulle tycka om det. Men jag försöker alltid välja ett vin som mina gäster tycker om. Mm. Och att du hade varit där och känner han så pass bra, visste jag faktiskt inte. Väldigt drickbart nu.
Vad gav jag, 93 eller? Den här gav jag 96 då, när jag körde min provning på vertikal.
Mm.
Så okej, okay. Jag var lite snål där.
Var lite snål, men man blir väl alltid lite snålare när det är, framförallt när
man
blir...
är försiktig. Ja, men där har du igen, när man prestigen och det här löjliga prestigen.
Mm. Man vill inte rata någonting för högt med risk för att det skulle vara ett enkelt...
Det där är också en konstig grej faktiskt. Mm. Vi brukar alltid säga skitsamma, du är bland vänner, så nu blindar vi, nu skitsamma. Går vi åt helvete så får det vara så. Spelar roll. Men jag tror lite grann att det där är... Jag tror att det var Stefan Stjernström som sa det till mig en gång faktiskt. Anders, du är mycket bättre på viner än vad du säger att du är. Har du något problem någonstans eller? Och förmodligen så har jag ju det. Så jag vågar inte riktigt. Så att, det är väl kanske mitt stora fel egentligen. Ibland verkar jag kaxig och kackig, men jag är inte det. Ibland så blir jag liten och rädd och är så. Det är någonting där som inte riktigt... Jag vet inte.
Ja, det där var alltså Anders Enqvist som jag delade en flaska med, chefredaktör för Livets Goda. Kul att han nailade det där vinet. Det tror jag han själv också tyckte faktiskt. Det vi drack var alltså Montepulosa, ett av deras prestigeviner som heter Nardo. Ett vin som görs på 50% Montepulciano, 30% Sangiovese och 20% Marcellan. Jag vet inte riktigt om jag fick till det där i podden. Men det kostar runt 900 spänn att var väldigt, väldigt gott. Hur som helst, kul att ha honom här. Nästa gäst är underbara, underbara Mischa Billing. Vi hörs då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.